Hej och hallå, Andreas Järp heter jag och det är dags igen. Program 2 av den här Liverpool-podden på fotbollsindex som görs tillsammans med hemsidan Total Liverpool. En gång varje månad ska vi klämma ut en podd om Liverpool. Och med det så vill jag presentera herrarna från Total Liverpool som sitter mitt emot mig vid ett bord i utkanten av de centrala delarna av den sydliga Norrlandsstaden Gävle. Välkomna fram till mikrofonerna, Thomas Nygren.
Tack, tack.
Och Per Kvist.
Tack, tack.
Thomas är skribent på Total Liverpool och Per är, kan man säga, urfadern till hemsidan. Startar upp den och skriver även. Jag tänkte börja med dig, Thomas. Sen vi träffades sist så har du varit i Liverpool. Kan du berätta lite?
Ja, vi var ju över där, jag och fyra kompisar i... Ja, det var strax före påsk som vi åkte över. Jag och en barndomskompis brukar göra så att vi åker över en gång varje år för att titta på laget live. Och nu var det hemmamatchen mot Bournemouth som vi prickade in. Någonting som vi nämnde i förra podden som den säkraste segern som fanns kvar i stort sett. Och hur det gick det kommer vi återkomma till senare. Men resan som helhet var ju, det är ju alltid jätteroligt att komma till stan. Det är en mysig stad, lagom stor, man kan gå överallt och... Många trevliga pubbar och restauranger och det finns skivaffärer i flera våningar och som boende i Sverige så är man inte speciellt van vid det.
Hur svårt är det att få tag på biljetter?
Om man ska få matchbiljetter så måste man ju ha kontakt med någon av de här firmorna som säljer. Jag har aldrig lyckats få köpa direkt genom klubben utan... Men nu finns det ju många olika typer av bolag som säljer biljetter och resor dit så... Det blir billigare och billigare tycker jag för varje år som man åker över eftersom det blir fler och fler som säljer. Och så nu med tanke på att arenan har byggt ut också så finns det ju också fler biljetter att få tag på. Jag kan verkligen rekommendera en resa över. Den enda nackdelen då är att man måste flyga till Manchester. Men med tåget tar man sig därifrån ganska snabbt så jag tror inte att man tar så mycket skada av att vara där en timme.
Innan matchen, på matchdagen, vad gör man?
Ja, i år kom vi fram på matchdagen. Vi åkte tidigt på onsdag morgon och matchen var på onsdag kväll. Så vi hade ju klivit upp vid någon så här, 2:30 på morgonen. Så vi var väl lite dåsiga när vi kom fram. Men vi såg till att checka in på i lägenheten där vi bodde. Och sen så var det bara att glida runt på stan, få i sig lite mat. Och sen när det var 5 timmar till matchstart så, där, så var det... Byta om till matchmundering och sen upp till Anfield. För det är ju runt arenan på pubbarna och sånt där som man verkligen kan få den här genuina stämningen.
Vilken är den mest minnesvärda gången du har varit i Liverpool?
Det är utan tvekan den gången jag var över och såg derbyt mot Everton. Det var ju säsongen som vi var otroligt nära att vinna ligan där här om året. Och Sturridge gjorde... Två väldigt vackra mål och Gerard nickade in en hörna. Och i andra halvlek skulle Sturridge fullborda sitt hattrick med en straff. Och den straffen slog han rakt på mig som stod på läktaren. Så det blev ju inget hattrick då. Men det var väldigt häftigt att uppleva ett Liverpool derby på plats måste jag säga.
Och om vi då hoppar vidare och vad händer då i dagens program? Ja, utöver då att blicka tillbaka på månaden och matcherna som har gått sen sist så tänkte jag att vi zoomar in på de spelare som är utlånade från klubben. Hur de skött sig? Har de någon framtid? Oftast så är det ju då yngre talanger som lånas ut och det ska då även bli en talangprofil i det här avsnittet. Extra fokus alltså på en talang i de egna leden som eventuellt har en framtid eller då kanske lånas ut. Det närmar sig slutspurten nu av säsongen och nästa gång vi hörs igen så vet vi om Liverpool har lyckats ta sig till Champions League. Så därför tänkte jag att vi ska prata ganska noga om de kvarvarande matcherna av ligan. Men jag vill lämna en liten brasklapp. Tittar jag på klockan nu så visar den 12:45 den 23 april. Matchen mellan Liverpool och Crystal Palace har alltså redan spelats och av den anledningen så kommer vi inte att prata så mycket mer om det. Kanske förbigående, men vi kommer inte gå in i detaljer. I och med då att det är slutet av säsongen så ökar även volymen av transferrykten. Allt från James Rodriguez till Pontus Jansson ryktas till Liverpool. Och om någon av dem är veckans transferprofil som vi också ska prata om, ja det får vi se. Och vi har även ett par nya punkter från förra programmet. En punkt som vi kallar för Vad hände sen? Per, Thomas, kan ni förklara lite om den?
Ja, vi ska kolla på en av de här talangerna som Liverpool har haft som inte har blivit något eller som kanske har blivit något. Vi gör helt enkelt en uppföljning på någon sån här omtalad ung spelare som vi har följt tidigare.
Perfekt, och sen så slutar vi hela programmet med en topplista. Topp 5 av någonting Liverpool-relaterat. Och Thomas, ska vi avslöja redan nu vad topp 5-listan är?
Jag kan väl hålla det som en liten cliffhanger med. Det har ju viss koppling till transfers, det här också.
Då så, det var programmet. Och vad sägs om att starta själva programmet? Och vi kan ju börja med lite nyheter. Om vi tittar då lite på nyhetsfloran, vad som har hänt. Jag kan komma på två saker som det har skrivits om. Och vi kan väl, Liverpool riskerar att beläggas med ett transferstopp. Per, kan du ge en kortfattad beskrivning vad det här handlar om?
Ja, det är så här att Liverpool har blivit bestraffade med transferembargo för akademispelare. Och det här embargot kommer gälla i ett år och det kan bli förlängt med ytterligare ett år om Liverpool bryter mot några regler. Och bakgrunden till det här är att Liverpool försökte värva en 12-åring från Stoke på, ja, man gjorde det helt enkelt regelvidrigt på grund av att reglerna hade ändrats förra sommaren. Och det är egentligen en ganska rörig historia skulle jag säga, men man har lovat den här spelaren för mycket. Man har lovat att betala hans skolgång 4 år framöver. Och vi vet ju att i England är det ju lite annorlunda med skolsystem och sånt där. Så här pratar vi alltså om en privatskola som man betalar för att gå i. Som Liverpool har lovat att betala, men som man inte fick betala. På grund av att reglerna från och med förra sommaren är så att antingen betalar du skolgång till alla dina akademispelare eller ingen. Och Liverpool är tydligen inte intresserade av att betala för alla sina akademispelare. Vilket gjorde att man tog tillbaka erbjudandet för den här 12-åriga grabben från Stoke. Och då hamnade ju han mellan två stolar, för han är ju inte längre i Stoke. Och han får inte flytta till Liverpool, så han spelar ingenstans just nu. Och det kom också fram under utredningen att Liverpool hade ju, innan man fick kontakta spelaren, så hade han varit och sett en inbjuden av klubben och se en match på Anfield. Och det fanns telefonkontakt mellan representanter från Liverpool och honom. Och det här är helt enkelt inte okej med nuvarande reglerna, och därför så får man nu inte värva till akademin på 12 månader. Och jag ska säga också att det här transferembargo till akademin, det gäller alltså spelare som har spelat, tillhört engelska klubbar de senaste 18 månaderna. Och det är klubbar i ligasystemet. Så man får däremot värva akademispelare. Ja, säg 6-åringar som liksom spelar, börjar spela, eller som tillhör skolor som inte är licensierade i engelska ligasystemet. Så att det är lite rörigt, men...
Hur allvarligt är det här?
Det finns ju två aspekter av det hela egentligen. Det ena är ju att man inte kommer få värva de här spelarna i yngre tonåren från England. Och vi har ju till exempel sett att man har plockat Raheem Sterling från QPR, man plockar Jordan Ibe när han var väldigt ung, Seji Ojo, och det är spelare som inte är från staden Liverpool som man har hämtat till akademin. Och det är ju värvningar som helt enkelt, ja, som man helt enkelt inte får göra de kommande 12 månaderna. Det är ju en konsekvens, och sen är ju också en konsekvens som också är kanske lika illa. Det är ju att klubbens rykte har ju blivit sämre, om man säger så. Och det är ju såklart inte positivt.
Mm. Det skrevs ju om det, åtminstone i svensk media, som att nu får Liverpool ett transferförbud. Som att nu kommer de inte få, likt som Real Madrid eller Barcelona, som har något slags transferförbud som de ändå lyckas komma runt och köpa spelare. Men så farligt som du skrev, som det i svenska tidningar, var det ju inte. Men såklart så är det ju helt bizarrt hur en 12-åring kan hamna mellan två stolar i en transferaffär. Det är ju någonting som är snett i fotbollen om det går till så. Så det är ju bra att man tar i med hårdhandskarna mot klubbar som gör fel. Det här behöver ju regleras. För det ska ju inte vara så att man som ett barn och vill spela fotboll inte ska få spela i någon klubb. Det är sjukt.
Nej, jag håller ju med, och det är ju förstås allra mest olyckligt för den här grabben ifrån Stoke. Mm. Sen om vi tänker ur ett Liverpool-perspektiv så tror jag att det här kan ju innebära att man kommer värva fler utländska spelare i den här åldern, om vi tänker liksom 14, 15, 16 år. För de blir ju också club-trained enligt UEFA:s definition om de är där 3 år innan 21 års ålder. Så det tror jag kan bli en konsekvens, att vi får se lite fler spelare från övriga Europa helt enkelt i akademin. För det vore ju, det logiska är att klubben inte har för avsikt att sänka nivån på spelarna i akademin, och då är ju det enda utvägen så att säga.
Vi kan lämna just den här transferembargo-soppan och så kan vi titta på någonting som är lite mer fotbollsrelaterat, lite mer nära planen. Det har pratats väldigt mycket om Liverpool och skador på nyckelspelare. Sist i raden är ju Sadio Mané som har blivit knäskadad och borta hela säsongen. Jordan Henderson är borta, Lallana har varit borta ett tag och mittbackarna har gått sönder i parti och minut. Vad är det för glaslirare man förfogar över egentligen?
Ja, det har ju varit väldigt mycket skador de senaste månaderna, och för Liverpool som ändå har en ganska tunn trupp, det är ändå en trupp som är byggd för att, ja, som inte ska spela i Europa. Så det har ju slagit ganska hårt, de här skadorna som har varit. Vi har ju dels de Mané, Henderson och Lallana som åtminstone inte jag tror vi kommer se speciellt mycket av den här säsongen. Mané och Henderson är väl i stort sett redan klara att de ska vara borta, och Lallana känns ju också tveksamt. Och sen så har ju mittbackarna gått sönder till och från. Det känns som att en ny skada varje gång som Klopp om presskonferens. Och det är många spelare som är osäkert i matcherna. Så givetvis, det har matchats ganska hårt på en tunn trupp den här säsongen. Många spelare som har spelat ganska mycket. Så då kommer ju skadorna med tiden, så är det. Men det känns som att vi har haft lite väl mycket. Det var lite oflyt den senaste tiden. Det är skador som inträffar i matcherna, som Manés skada till exempel, borde man ju, ja, den hade vi ju kunnat undvika med lite flyt. Så, men samtidigt har ju fört med sig att vissa spelare har tagit mer plats. En sån som Emre Can har ju vuxit väldigt under den här perioden när det var skador på mittfältarna. Och det var ju en sån som man diskuterade om man ens skulle förlänga med i början på det här året. Och efter hans senaste månad så känns det ju, tycker jag i alla fall, jag har givet att han ska få fortsätta att vara en del av laget. Så det finns ju ingenting ont som inte har något gott med sig, även om man kanske inte tänker så när man har lagkapten, man har sin skyttekung, och så har vi kanske årets jämnaste spelare på skadelistan inför en slutspurt som avgör om vi kommer till Champions League.
Är det här glaslirar eller är det Klopps filosofi som tar ut sin rätt?
Förra säsongen hade vi också väldigt mycket skador, och då tyvärr spelade ganska stor roll i just den här mer intensiva spelstilen som vi hade med många hundraprocentiga löpningar och hög press, och då var det många muskelskador. Nu är inte jag experter på skador, men det pratades ju om att det skulle ha mycket att göra med spelstilen. I år känns det som att det var andra typer av skador. Sen är det såklart en sån som Daniel Sturridge, vet vi ju att han spelar ju bara en hälften av matcherna när han är ordinarie. Så att han blir skadad, det är ju mer, ja, det är man ju van vid. Det som är oroväckande nu tycker jag att det känns som att en sån som Dejan Lovren har en väldig tendens att vara skadad också. Några kanske har, om man kan klassa dem som glaslirare, men väldigt tendens att gå sönder i alla fall. Och det är ju, det är oroväckande såklart inför framtiden, speciellt på mittbacksposition. För där vill man ju gärna kunna spela. Men Carragher och Hyppie, de gick ju aldrig sönder. Carragher, enda gången han var skadad, de sparkar benet av honom. Så det är ju sådana spelare man vill ha i försvaret, så att de får spela ihop en fyrbackslinje. Vi ska ju vara otroligt lyckliga att inte någon av våra ytterbackar har råkat ut för några värre skador. För där är det ju sämre påfyllning bakifrån än till exempel på mittbackspositionen eller på mittfältet.
Ja, jag känner väl lite att det har blivit ett stort fokus på skadorna nu på grund av att det egentligen är en ganska tunn trupp. Mittbackspositionen, om vi tar den som exempel, den är ju väldigt tunn på grund av att Sakho skickades iväg efter sin interna schism med Klopp. Där har vi ju just nu Klavan som första backup, och det är ju egentligen inte den rollen som han är tilltänkt för. Var tilltänkt för när han införskaffades, tänker jag. Det var ju ett fjärde val som helt plötsligt har blivit ett tredje val. Egentligen inte på grund av att han har spelat bra, utan andra omständigheter. Och då om vi tar just mittbackspositionen som exempel, så blir det ju ett betydligt större fokus på de här skadorna när det inte är tillräckligt bra backup. Jag känner väl lite att såna här skador, ja visst, det är många skador, men det hade inte varit så stort fokus på dem om truppen hade varit bredare.
Och det är väl en kalkylerad risk Liverpool och Jürgen Klopp har tagit att inte ha en bredare trupp. Eftersom man inte har något Europaspel och så har man väl då gjort valet att inte värva så mycket spelare som man kanske skulle behöva. Så får vi se om det bär frukt eller inte under de här kommande veckorna. Det ser ju ganska lovande ut i dagsläget i alla fall. Jag tänkte att vi hoppar över då till ämne 1 och ser tillbaka på de här matcherna. Det var ju, jag kan ju ta dem i tur och ordning. Det var ju först derbyt mot Everton. Sen var det matchen mot Bournemouth som du såg, Thomas. Vi kan få en liten speciell rapport på den. Sen krampmatchen får man väl säga mot Stoke. Och senast så var det det här sömnpillret mot West Bromwich. Så vi kan väl börja då med derbyt. Där det blev en ganska klar seger, 3-1. Vad är era tankar om den matchen?
Ja, nu var det ett tag sedan matchen spelades, men som jag minns det så var jag väldigt nöjd med det mesta. Om man bortser ifrån skadan på Mané så var det ändå en bra insats tycker jag av Liverpool då, för Everton kommer med ganska så mycket vind i segren. Och när de fick in den här kvitteringen på fast situation så kändes det som att det skulle bli en till sån här jobbig eftermiddag. Men där vaknade ju Coutinho till. Vi pratade lite grann sist om att han är en sån som måste prestera om vi ska kunna ta oss till Champions League. Och där hade han faktiskt en... Ja, det var ju en avgörande faktor i matchen. Det är ju så som... Det är ju där han måste ligga nu. Ännu mer viktigt såklart sen Mané gick sönder. Nu måste ju han och Firmino vara de här bärande spelarna i offensiven. Och det visade han då. Sen så tycker jag det var otroligt roligt att se att vi kunde plocka bort Lukaku så bra som vi ändå gjorde, för han är en sån spelare som jag avskyr att möta. Det kändes som att det spelar ingen roll om man spelade i West Bromwich eller Chelsea, och om man spelade 90 eller 5 minuter mot oss i början av sin karriär i England så lyckades han göra mål. Men den här matchen var han blek, och det är ju ett gott betyg till vårt försvarsspel.
Ja, det som jag kände om matchen mot Everton, det var att det var en väldigt fin kollektiv insats, att man hade ett taktiskt upplägg som man följde och att man var disciplinerad, att man var mentalt förberedda på att Everton skulle komma ut hårt med sitt fysiska spel. Och det gjorde de ju verkligen. Barkley hade ju flera vansinnestacklingar där. Ja, där domaren kanske borde ha gett honom lite hårdare bestraffningar, men på något vis så visst, det var ju vilda protester precis efter tacklingen, men man skakade av sig det där, man följde sitt upplägg liksom, och så levererade ju de här spetsspelarna som vi alltid pratar om att det hänger på i offensiven, Coutinho bland annat då. Så att det var en väl genomförd match, och jag blev mest nöjd nästan med att man inte lät sig luras i den här fällan som Everton, de vill ju verkligen få igång det här fysiska spelet, och det vet vi ju passar ju inte Liverpool. Så att om det blir det här spelet med vansinnestacklingar åt båda håll liksom, och märkliga misstag och nerverna liksom, ja, det passar ju inte Liverpool. Så att jag var väldigt nöjd med det här insatsen. Ja, sen på tal om tackling, Lovren hade ju en på Lukaku, en fantastisk tackling när han tog boll och hindrade en spelvändning. Fy fan, vilken bra tackling, ja. Alltså världsklass för just den tacklingen.
Lika mycket världsklass var det inte 4 dagar senare när Liverpool spelade hemma mot Bournemouth. Thomas, du var ju på plats där den matchen. Hur var den att se live?
Det var ju inför matchen så var det ju min stund för Hillsborough. Det var ju mosaik och en minuts applåder, så det var ju ganska så känslosamt liksom inför matchen. Det var första gången som jag var på plats vid ett sånt tillfälle, och man ser ju på fansen att det är någonting som betyder väldigt, väldigt mycket. När matchen väl drog igång så såg ju Wijnaldum till att det blev en ganska jobbig inledning. Jag har varit så otroligt imponerad av honom den senaste månaden. Och så när man ser honom på plats så börjar han med att ge bort ett mål. Så det började ju verkligen inte bra. Sen när Liverpool väl kom in i matchen så Coutinho kvitterade och Origi gav oss ledningen där i andra halvlek, så kändes det som att det här ska bli 3 poäng. Det var ju som inte något snack om att Bournemouth skulle komma tillbaka in i matchen. Men på något sätt så lyckades vi se till att de gjorde det. Och det var ett sånt typiskt mål som vi släpper in så ofta den här säsongen, när det är som lösa bollar i straffområdet som på något sätt inte lyckas hamna hos våra spelare, utan istället så ger vi dem möjlighet att vända upp och kvittera.
Hur var stämningen där då på The Cop?
Så där ska jag säga. Det var inte någon av de häftigare inramningarna, bortsett till de första minuterna efter Hillsborough-stunden. Det märktes att det var mycket frustration bland supportrarna när det började lukta mål bakåt. Det kändes som att det var många som var oroliga för vad som skulle hända. Det var samma sak när Bournemouth tog ledningen, att det kändes som att det var spänt. Även om man kom från en derbyvinst så har det ju varit lite si och så med resultaten i början på året, och det var många som var oroliga. Det var inte så jättemycket sång och sånt på läktaren, utan det var ganska oroligt.
Och efter matchen?
Ja, då var det ännu mindre sång. Nej, det var just när kvitteringen kom så sent också, så arenan tömdes ju jättefort. Det var väldigt frustrerat, och så var det en sån omgång där de andra lagen runt omkring oss vann. Så jag vet, i halvtid så hörde man resultaten i de andra matcherna efter 45 minuter, och då såg det jättebra ut. Tottenham hade inte ledningen, Arsenal hade inte ledningen, och så det kändes ju vettigt att vi kom ju ett till i alla fall. Och så slutade det med att vi kryssar och de andra vinner, och det var ju mindre roligt.
Ja, stämningen på arenan känns som att det var densamma som framför tv-sofforna faktiskt. Och just det här med att byterna, att det kändes verkligen som att Klopp lämnade över taktpinnen till dem med de här byterna. Och det kändes olikt Klopp för det första, och för det andra så just den här motståndaren är ju ett lag som är bra på att föra matcher och bra framåt, men inte så bra bakåt. Så att det kändes ganska osmart i just den här matchen att göra den här typen av byten, och det är väl kanske det som Klopp får ta med sig också från matchen.
Då kan vi ju passa på att gå över till nästa match, apropå Klopp och överraskningar och så. Den matchen mot Stoke som man lyckades vinna. Och efter en halvlek så fick ju Klopp en hel del lite kritik över att startelvan som har tagit ut var väldigt många reserver. Firmino och Coutinho var ju inte i startelvan. Vad era tankar om den matchen, som ändå gick bättre än Bournemouth-matchen? Man kan säga att chansen gick hem där.
Ja, med facit i hand var det ju en total succé, skulle jag vilja säga. Några av spetsspelarna behövde bara spela en halvlek, fick vila lite. Man kom därifrån med 3 poäng. Mignolet, sin vana trogen, gjorde några viktiga räddningar mot Stoke. Walter, sin vana trogen, gjorde mål mot Liverpool, men ändå vann Liverpool, och det var ju otroligt skönt.
Ja, det är så konstigt med Jonathan Walters, för det måste ju vara en av Premier Leagues mest begränsade spelare, men mot Liverpool kan han lyckas med vad som helst. Det är ju nästan en regel att han ska göra mål när han spelar mot oss. Men det är ju som Per säger, det var ju med facit av hand så blev det ju väldigt lyckat. När jag såg startelvan så satte jag en säker etta till Stoke på stryktipset på en gång. Det här har man sett förut när vi spelar lite svagare elva i hopp om att få ett resultat. Så när Walters gjorde 1-0, då var jag helt säker på att det skulle bli förlust. Och sen så kommer Coutinho och Firmino in, och så har de fart med sig och får igång laget. Och så vinner vi. Och Mignolets räddning där direkt efter vårt ledningsmål, det är ibland det svettigare sätt den här säsongen.
Och då har vi bara en match kvar. Vi pratade ju om, det är ganska ospektakulära segrar, eller matcher, förutom den mot Everton. Stoke, så blev det ju lite av en gnetseger. Den matchen mot Bournemouth var heller inte så spektakulär, och matchen mot West Bromwich inte speciellt spektakulär den heller, men en seger i alla fall. 1-0. Vad känner ni för den matchen?
Ja, det var ju en av de, det kanske inte var en av de vackraste segrarna spelmässigt, men det var en extremt skön seger att se Liverpool ta. Vi vinner med 1-0 på bortaplan mot West Bromwich, och vi är mål på nick på fast situation. Men det scenariot hade jag inte kunnat sett framför mig. Och det är många spelarinsatser som man ändå kan hålla fram en sån här match. Som Mignolet Visst, han redade ett friläge mot Phillips där, och det har han gjort förut. Men hans sätt att boxa bort inlägg, lyftningar in i straffområdet i slutet på matchen, det är någonting som, det har man inte kunnat se tidigare. Och Emre Can, som vi sa tidigare, har ju verkligen lyft sig senaste månaden. Det känns som att han har börjat förstå vad han är bra på nu helt plötsligt. Det är inte så mycket surfinter och långa löpningar med boll, utan nu värderar han spelet på ett annat sätt. Så det var mycket, tycker jag, som är positivt att ta med från den här matchen, även om det inte var någon som man kommer köpa på DVD.
Lite samma som mot Bournemouth, fast den här gången gick det hem, kan man säga. Man försöker stänga en match, och i det här fallet så lyckas man. Varför lyckades man mot West Bromwich och inte mot Bournemouth?
Ja, det är svårt att säga. Dels är ju Bournemouth ett skickligare lag offensivt. Men för Liverpools del så är den här typen av matcher, det har ju absolut inte passat oss tidigare, med lyft in i straffområdet. Det är ju livsfarligt. Fasta situationer är ju, det är ofta som det blir baklängesmål för oss. Så det kändes som att vi verkligen hade gjort våran läxa i den här typen av spel. Och sen så har vi som sagt en målvakt som faktiskt har tagit steg i sin utveckling. Så om det är tillfälligt eller permanent återstår väl att se, men det kändes väldigt positivt när den här matchen var över.
Ja, jag håller med. Det här var en jätteskön seger. Jag kände lite som att, vad är en boll på slottet när man kan vinna med 1-0 på bortaplan mot West Bromwich? Liverpool vinner med 1-0 på bortaplan. Är det, händer det här, kände man ju nästan. Och dominera luftspel, Mignolet såg ut. Ja, vad gick han på egentligen, som du säger? Det var ju liksom fantastiskt att se. Så ja, det är faktiskt den matchen, en av dem på hela säsongen, som jag är mest nöjd med. För att det är båda så gott att man kan ta den här typen av segrar och ha den individuella utvecklingen på några av spelarna med Mignolet i spetsen.
Fyra matcher alltså har spelats sen sist. 10 poäng. Är ni nöjda?
Mycket nöjd skulle jag säga.
Väldigt nöjd, och ironiskt nog så den oavgjorda matchen pekade vi ut som den säkraste segern, så det är också lite roligt.
Och då går vi vidare i programmet helt enkelt. Som jag sagt tidigare så är det bara upploppet kvar av säsongen, och redan nu börjar det komma igång ordentligt med spekulationer om potentiella nyförvärv. Och vi ska dra vårat strå till stacken och fokusera på en potentiell förstärkning som är värd att uppmärksamma i programpunkten som vi kallar transferprofilen.
Idag tänkte vi prata om Virgil van Dijk, som ju ryktas väldigt intensivt till Liverpool för en respektingivande övergångssumman 50 miljoner pund. Och det här är ju en mittback i Southampton som vi alla känner till. Ja, han är ju holländare och holländsk landslagsman naturligtvis. Och jag skulle också vilja säga snabbt att han är ju 25 år, fyller 26 i sommar, så att vi pratar ju inte om någon särskilt ung spelare egentligen i den bemärkelsen. Och han har ju en bakgrund i flertalet olika klubbar. Främst har han ju spelat i Groningen hemma i Holland, och därifrån flyttade han till Celtic, från Celtic till Southampton, precis som till exempel deras målvakt Forster och Wanyama, som de också hämtade ifrån Celtic en gång i tiden. Och sen har han ju haft en väldigt fin utveckling i Southampton, den här Van Dijk.
Och varför är Liverpool så intresserade av honom?
Ja, först och främst behöver ju Liverpool en mittback som ska ta plats i startelvan. Och då kollar man ju runt i Europa, och då har man ju tänkt sig att den här Van Dijk ska vara ett bra alternativ. Och han är ju en intressant mittbackstyp och kanske den mest hypade mittbacken i Premier League just nu.
Hur skulle du beskriva honom som spelare?
Ja, jag skulle vilja säga att han påminner lite om Mats Hummels faktiskt, men han är lite mer aggressiv, och det betyder ju då att han är ju väldigt stor och har kraftfull, har bra fysik, väldigt stark i närkamper och i luftrummet, men samtidigt så är han ju väldigt spelskicklig, trygg med bollen och ser lösningar i uppspelsfasen på ett bra sätt.
Hur skulle han funka i ett Liverpool?
Ja, jag tänker ju så här att först och främst så vi vill ju alla ha ett bra mittlås, det vill säga två mittbackar som är starka tillsammans. Sen ska man ju naturligtvis ha starka backups där bakom. Och då är ju Matip i alla fall i min bok helt given som en startplats. Så jag tänker mig, hur skulle Van Dijk funka med Matip? Och jag tror att det skulle funka bra, för att jag tycker att Van Dijk har en aggressivare, mer dominant närvaro än vad Matip har. Han är ju mer den här lugna, trygga, samihyppie spelaren. Så jag tror absolut att det skulle kunna funka bra, även om ingen av dem är så där jättesnabb.
Ja, han är, Lovren har ju också en tendens att vara, kan vara lite mer aggressiv än Matip. Men han kan ju också vara lite, han kan helt dumdristiga satsningar ibland. Och vi vet ju, det är ju höga berg och djupa dalar lite grann med Lovren. Och det är klart, ska vi in i Champions League och på sikt konkurrera allra högst upp i Premier League, då är ju inte han, även om jag har ändrat min åsikt om honom lite grann senaste året, så får man ju inse att han kommer ju kanske inte ta oss till en ligatitel. Och då känns ju Van Dijk som ett starkare kort. Det enda som jag har läst om honom som skulle vara lite negativt, för det skrivs ju mycket om honom i Liverpool Echo och så här nu i samband med alla rykten, är att han kan ha en tendens att tappa fokus under matcherna i vissa situationer. Men där får man väl lita på att Matip känns ju som en väldigt aktiv spelare i huvudet, så de borde kunna komplettera varandra bra på den biten också.
Ja, jag har ju följt den här spelaren i några år och det är ju en fascinerande utveckling som vi har sett. Jag nämnde honom när han spelade i Groningen som en intressant spelare för Liverpool, men då pratade vi ju billig talang mittbacksvärvning, ungefär som när man hämtade Ilori från Sporting Lissabon. Och då gick han ju till Celtic istället då. Och då Graziano Pelle, som då spelade i Holland, han hypade faktiskt Van Dijk som den enda mittbacken i Holland som han tyckte var väldigt tuff att spela mot. Så då gjorde det att jag tänkte, men den här spelaren, han har verkligen en stark fysik. Och i Holland är det inte så himla vanligt bland mittbackar, för där har man många spelskickliga mittbackar som inte har den här storleken. Joel Veltman till exempel i Ajax, som är väldigt duktig, men inte alls har den här dominanta fysiken som Van Dijk har. Och när han gick till Celtic så fortsatte jag följa honom, och även där gick det ju bra. Men samtidigt har han ju haft de här tendenserna att göra misstag ibland. Men sen i Southampton så har han som sagt haft en väldigt fin utveckling. Första året där så tyckte jag att han hade lite problem med snabba anfallare. Det kändes som att han var seg i vändningarna. Men han har förbättrat, han har blivit bättre och bättre. Och nu är det ju en spelare som absolut är redo för att spela i en stor klubb.
Hur mycket är han värd? Det pratas, som du sa tidigare, summor på 50 miljoner pund. Är det värt att lägga de pengarna på en Van Dijk, eller är det då bättre att titta på något alternativ?
Just det, mittbackarna är ju dyra nu för tiden. Jag minns ju alla John Stones förra året, och det är, spelarna är ju värda det som, ja, det är marknaden som avgör vad spelarna är värda nu. Och många vill ju ha mittbackar. Det är många lag som behöver stärka försvaret, så vill vi ha Van Dijk då kommer vi bli tvungna att betala väldigt mycket pengar. Och är han en person, en spelare som Klopp tror är lösningen i defensiven, då hoppas jag att klubben kan ställa upp och betala.
Ja, det finns ju flera dimensioner av det här. Dels är det ju att köpa från Premier League, det är ju alltid mycket dyrare. Jag brukar säga att engelsmän kostar dubbelt så mycket mot för de är värda, och utländska spelare som tillhör Premier League-klubbar, de är kanske inte dubbelt, men nästan nära på. Och det måste man ju naturligtvis vara medveten om. Samtidigt, om man känner att det här är det bästa alternativet, så är det lite som när man köpte Dejan Lovren, eller för den delen Adam Lallana, att man måste ju förbättra så mycket man kan. Och nästa följdfråga blir ju, hur stor del av transferbudgeten kan Liverpool lägga på en mittback? Hur hög prioritet har den här positionen? Och det kan man ju också ha olika åsikter om, men det beror ju mycket på vad man tycker om de nuvarande mittbackarna. Och jag tycker väl att de flesta, inklusive jag själv, är ju rörande överens om att det behövs något bättre. Så frågan är om det inte blir så att det blir en rekordsumma som man lägger på Van Dijk, som kommer vara 26 år då, inte har spelat för stor klubb än i sin karriär. Och det är ju, det känns ju lite märkligt med 50 miljoner pund. Det är ju trots att tangerad världsrekordsumma med David Luiz. Men ja, jag tror att man kommer göra det.
Ja, det ska bli intressant att se hur många av de andra klubbarna som kommer lägga sig i den här den här budgivningen, för det finns ju en risk att flera lag kommer att vara intresserade, såklart, med tanke på att han har gjort en bra säsong. Men jag har tyckt de senaste åren att Liverpool har saknat den här fysiskt närvarande mittbacken i straffområdet. Vi hade ju Skärtel som var stark fysiskt, men han var ju livsfarlig både för motståndarna och med spelarna i perioder. Så en trygg fysisk mittback bredvid Matip vore ju, det tror jag skulle funka väldigt bra. Sen så, det är mycket pengar, det är det. Men ja, det är ju inte så att spelarinvesteringarna är billigare nu än vad de var tidigare. Så vi får nog räkna med att det kommer bli extremt dyrt om vi ska få loss honom.
Ja, alltså det här, det blir ju dyrare och dyrare, så att rekordsummor får vi ju räkna med. Ja. Så är det ju faktiskt, att det är ju en naturlig konsekvens. Sen om det är just där Van Dijk som ska bli en av den dyraste backen inom tiderna. Ja, man undrar ju lite där, vad har de identifierat för alternativ till den här Van Dijk? Vilka andra ligor kollar de? Har de hittat något där? Känner de kanske att det de har hittat där är för ofärdigt för att kunna gå in omedelbart? För att i Premier League finns det ju inget bättre alternativ för Liverpool, så är det ju faktiskt. Det måste man ju säga direkt, att de här andra mittbackarna som ryktas lite grann, typ Gibson från Middlesbrough, han är inte alls i närheten av Van Dijk.
Förhoppningen är väl kanske att vi kan få en liten summa, att man kan få in en summa för Sacco. Och då kan vi väl tänka att det blir lite billigare.
Ja, det sägs ju att man vill ha 30 miljoner pund för Sacco. Säg att det skulle bli 20 i slutändan, 25. Då täcker det halva Van Dijk, så att säga. Och det skulle ju kanske inte vara så tokigt då, Sacco och 25 miljoner pund för ett spelare som förbättrar backlinjen. Även om jag, ja, som sagt, skulle vilja kolla mer globalt vad det finns för mittbackar och jämföra. För det, ja, det känns faktiskt lite märkligt det här med 50 miljoner pund. Men med det sagt, så om han blir klar, så kommer jag gärna skriva den nyhetsartikeln på vår kära hemsida. Och var väldigt glad när jag skriver den, men jag kommer förmodligen att blunda när jag skriver in övergångssumman.
Och med det så lämnar vi veckans transferprofil, och vi har pratat om Mamadou Sakho som hastigast nu, och det leder oss in på nästa ämne som vi kallar för utlånade spelare, helt enkelt. Nästa punkt då idag är de utlånade spelarna. Liverpool har en hel del spelare utlånade, kanske inte riktigt lika många som Chelsea då, men oftast så brukar det vara väldigt unga spelare som då ska skaffa sig erfarenhet. Och i 9 fall av 10 så känns det som att de sen säljs vidare. Blir utlånade, man drog mer en ursäkt för att försöka få upp värdet på spelaren till det värde man försökte sälja spelaren för i föregående transferfönster. Vi kan ju prata lite då om de utlånade spelare. Vi kan väl inleda då med den mest spektakulära utlånade spelaren som vi faktiskt redan har varit inne och rört vid tidigare under pratet om Virgil van Dijk, nämligen Mamadou Sakho, som man väl ändå får säga gör succé i Crystal Palace. Har han någon framtid i klubben? Skulle inte han kunna vara svaret på att spara de där eventuellt 50 miljoner punden?
Jag litar inte på Sakho. Det känns som att det är lite för mycket upp och ner i hans prestationer. Och jag är rätt säker på att inte han har någon framtid i Liverpool. För jag tror att det är mer än bara någon försening som ligger bakom sprickan mellan honom och Klopp. Men det ska ju sägas att han har varit jättebra i Crystal Palace nu. Vi hade ju med Dan Crane från Eaglespeak som skrev på vår sida här nu i dagarna. Och han sa att det högsta prioriteten för Crystal Palace till nästa år är att lösa Sakho. För han har varit vital för deras försvarsspel. Men jag tror att det är bättre att vi satsar på att få bra betalt för honom än att vi satsar på att han ska vara vår mittbackslösning.
Ja, det är uppenbart att han inte är utlånad på sportsliga grunder, till skillnad från i stort sett alla andra som befinner sig ute på lån. Det är väl Allan också där som vi återkommer till senare, som kanske inte heller är det. Och just därför, eftersom Klopp tog det här beslutet att låna ut honom trots att han egentligen definitivt platsar i matchtruppen, möjligtvis i starkaste startelvan, så känns det ju som att han har ingen framtid i Liverpool. Han gillas inte av Klopp, helt enkelt. Nej, det här kommer inte bli en fortsättning, tror jag, trots hans väldigt, väldigt fina spel i Crystal Palace.
Ja, han har ju en hög högsta nivå, det är det ju inget snack om. Så den klubb som köper honom kan nog få en bra mittback om de får in honom i laget på rätt sätt. Crystal Palace kommer garanterat att slita för att vara de som plockar honom, men det kommer nog finnas fler lag som är intresserade. Och för hans värdes skull så är det ju perfekt med de prestationerna han gör nu, med tanke på att det dessutom är i engelska ligan som han presterar. Och ja, det var vi inne på tidigare, vad det brukar göra för spelarnas värde.
Ja, exakt. Och dessutom får han ju spela mot alla förutom Liverpool. Och han gör ju starka insatser mot konkurrenter.
Mm.
Arsenal bland annat. Så att det är ju perfekt att ha honom utlånad. Perfekt sett till omständigheterna, så att säga. Med tanke på att Klopp inte vill ha honom i Liverpool, uppenbarligen.
Och få dessutom vara partner med vår gamla ytterback Martin Kelly, som äntligen får börja spela mittback.
Mm. Och när vi ändå då pratar mittbackar som har skolats om till ytterbackar, så har vi faktiskt en sån som är utlånad till Schweiz, Red Bull Salzburg. Jag pratar om Andre Wisdom, som under många år blev påsatt som ett stort mittbackslöfte, har varit utlånad nu ett par år på raken. Hur ser framtiden ut för honom?
Det är ju väldigt svårt att se en framtid i Liverpool för honom. Varken som mittback eller högerback egentligen. Han är ju alldeles för begränsad för att vara högerback på hög nivå. Och på mittbackspositionen har han ju heller inte spelat eller imponerat tillräckligt på hög nivå. Och det var ju lite olyckligt för honom, för han var ju den spelaren för ett par år sedan som engelska U21-landslaget skulle bygga backlinjen kring. Sen, jag tror att han var lagkapten till och med. Och fick spela på sin mittbacksposition där. Men sen fick han ett rött kort i första matchen där. Och sen återkom han aldrig. Det var bråk med 21 förbundskaptenen. Och det kändes som ett ganska avgörande moment faktiskt i hans karriär. För där hade han kunnat fått någonting att byggt på utöver de här utlåningarna. Men ja, försäljning nästa sommar. Vem vet, kanske dyker upp i ett Red Bull-lag i Bundesliga.
Ja, han är inte den första mittbacken som ska slussas in som ytterback och slutar eller och blir som spelare en halvdags ytterback istället för en bra mittback. Det är ett problem det här med att spela in mittbackarna i en ordinarie backlinje. Det är lättare att slussa in dem i ytterbackarna, då blir de ofta kvar där. Som Martin Kelly till exempel, som nu är, ja, han måste ju vara 25 och äntligen får börja spela på sin riktiga position.
Ja, sen uppfattar jag Wisdom lite som en sån här klassisk ung grabb som utvecklades fysiskt väldigt tidigt, och nu har väl kanske de andra kommit kapp lite. För att om vi kommer ihåg honom i pojklagsmatcher för Liverpool, så var ju han ett fysiskt monster. Och det är ju inte den känslan man får när man ser honom på A-lagsnivå mot män.
Om vi lämnar honom och går över till en annan spelare som i alla fall var tänkt för A-laget, värvades in för stora pengar, precis som Saku. Jag pratar om Lazar Markovic, som numera huserar i Hall efter en mindre lyckad utlåningssession till Sporting Lissabon. Framtiden för honom? Han hade ju väldigt höga förväntningar på sig.
Ja, precis. Han var ju en av flera hypade talanger i Partizan Belgrad för några år sedan, och precis som många andra hamnade han i Portugal. Och han var ju väldigt intressant där sitt år i Benfica, vilket gjorde, som du sa, att Liverpool öppnade stora plånboken. Och han har ju faktiskt inte alls fått till i Liverpool, varken i tävlingsmatcher och inte ens på försäsongsmatcher, skulle jag vilja säga att han har imponerat. Och det är ju ändå matcher där vi har sett, ja, relativt mediokra talanger från klubben imponera, om man säger så. Och första halvan av den här säsongen inte alls bra, fick inte spela där så mycket i Sporting, trots att han hade sin gamla tränare från Benfica som handplockade honom. Så det var verkligen en besvikelse, men på något märkligt sätt är ju han en av flera januarivärvningar som Hall gjorde, som mot alla odds kan man säga verkligen har kommit in och levererat där. Han har ju varit bra. Kanske inte varje match, men flera riktigt bra aktioner och till och med en del producerade poäng där i Hall. Men trots detta så tror ju inte jag att han har en framtid i Liverpool. Kanske inte riktigt den nivån på spelaren.
Ja, nej, jag tror inte heller att det är någonting för Liverpool i framtiden. Den enda gången som jag blivit riktigt imponerad av honom, det var ju när han kom in där i halvtid mot Basel i Champions League. Och sen så petade han Safari på nästippen och så fick det röda kortet, och sen så... Sen har man inte sett så mycket mer av honom som har imponerat. Han hade ju en stund när vi spelade lite wingback där under Rodgers som, ja, som om man tittade med snälla ögon kunde se någon typ av positiv tendens. Men annars så... Jag har svårt att se att det ska vara någonting för Liverpool i framtiden. Hade Klopp trott på honom så tror jag att han hade hållit kvar honom i truppen.
Ja, det var ju lite snack från Klopps sida där att eventuellt hade han blivit kvar om det hade varit funnits något Europa League-spel och matchat in honom i. Men det är ju egentligen inget jättebra omdöme, för det betyder ju i princip att han inte är aktuell för Premier League. Och det är ju matcherna som prioriteras naturligtvis. Men jag måste säga att överlag är besviken på den här värvningen, för han var förvisso ojämn i Benfica, men han gjorde flera jättebra matcher där. Benfica är ändå en stor klubb, även om portugisiska ligan inte är den bästa ligan. Så är Benfica en stor klubb, och han såg liksom verkligen vass ut där periodvis. Och var ju väldigt ung. Men utlåning i Premier League, där han har levererat nu för Hull, betyder åtminstone att Liverpool... Ja, Liverpool kommer ju inte få tillbaka alla miljonerna man betalar Benfica, men man kommer få... en hygglig summa i alla fall för honom, och det är... Ja, man får väl ta det man får helt enkelt.
Det var ju de väldigt spektakulära spelarna som har köpts in för stora summor. Lasse Markovic, Mamadou Sakho. Sen finns det ju även utlånade spelare som fortfarande är talanger så att säga, som skulle kunna vara med i någonting som kommer senare i veckans... Eller ja, talangprofilerna. Jag tänker på en ytter som Liverpool förfogar över, som heter Ryan Kent, som har fått goda vitsord från tidigare säsonger att det ska vara någonting.
Ja, han är ju en snabb och teknisk ytter som faktiskt levererar en del mål och assist i The Championship. Och det är ju väldigt positivt att han tillför ju verkligen där. Och det sägs ju att flera klubbar i Championship vill köpa loss honom om Liverpool inte satsar på honom. Så han har ju absolut haft en positiv inverkan, positivt avtryck i det Championship, och det ska vi vara helt ärliga, så har vi sett väldigt många Liverpool-talanger genom åren som inte har haft det när de har blivit utlånade till det Championship. Men sen kanske inte jag ser den här riktiga utväxlingen hos just Ryan Kent, för att man måste ju trots allt hålla väldigt, väldigt hög nivå för att slå sig in i Liverpool.
Ja, jag tror också att han har säkert en framtid som fotbollsspelare på en hög nivå. Championship har ju redan visat att han behärskar. Ska han spela på den positionen i Liverpool ska han ju vara en av världens bästa spelare i stort sett. Och dit känns steget väldigt långt.
Ja, det känns väl lite som Tom Ince, Adam Hamill till exempel. Spelare som kommer få en gedigen karriär, spela fotboll på heltid. Var duktig i The Championship, möjligtvis få chansen så småningom i någon mindre Premier League-klubb. Men tyvärr kanske inget för Liverpool att satsa på.
En sån där som man kan hålla tummarna för sänker Manchester United i någon Liga Cup match om en 3-4 år, så kan man säga, ja men det var vi som fostrade honom.
och det är ju inte bara väldigt talangfulla spelare och spelare som är misslyckade eller interna schismer som utlånas, utan även i det här fallet då kanske för att få ett upphovstillstånd, ett arbetstillstånd. Jag pratar om Liverpools brasilianare Alan Rodriguez som spelar i Hertha Berlin. Vad vet ni om honom?
Ja, ganska mycket kan man väl säga. För att han och Sakho är ju de utlånade spelarna som inte är utlånade på sportsliga grunder, och det gör ju dem mer intressanta att följa, speciellt Alan eftersom, ja, till skillnad från fransmannen så gillas han ju av Klopp. Klopp har ju berömt honom och sagt att när han kom till Liverpool och såg Alan i träning, liksom, det här är en bra, skicklig central mittfältare, och det är precis det han är, smart, spelskicklig, schysst teknik. En brasiliansk innermittfältare. Sen är han väldigt oerfaren. Och hans säsong i Hertha Berlin, ja, han började ju i början av säsongen, fick han speltid. Man kan väl säga att det var lite upp och ner. Han gjorde ju ett uppmärksammat misstag där som ledde till baklängesmål. Och sen i mitten av säsongen, någon gång där i vintras, så åkte ju han iväg till sydamerikanska mästerskapet då för landslag, jag tror det var U20, och det gillades inte av Hertha Berlin, och hans speltid har reducerats efteråt, och de är väldigt öppna med det här att vi tyckte inte att han borde ha åkt dit. Och jag vet inte riktigt hur Allan känner själv, för Brasilien blev ju utslagna i gruppspel och han fick ju bara hoppa in, har jag för mig. Så att hans säsong har kanske inte varit så lyckad som den hade kunnat vara med mer strategiska val under tiden.
Kommer han att kunna spela för Liverpool nästa år? Han är ju utlånad då för arbetstillstånd. Har han lyckats uppnå det? Kommer han att uppnå det?
Nej, han kommer inte att göra det eftersom han har spelat för lite och därför också presterat för lite för Hertha Berlin. Så det blir utlåning i tredje år.
Vi har även en målvakt som är utlånad som har landslagserfarenhet, och just målvakten är ju en väldigt omdiskuterad position i dagens Liverpool. Danny Ward pratar jag om då, som är utlånad till Huddersfield. Framtiden för honom nu när Mignolet har börjat spela som man önskar.
Ja, det var ju senast i veckan som Klopp pratade om att Danny Ward kan komma att vara en del av truppen nästa säsong. Han har ju gjort det väldigt bra. Huddersfield går ju bra där i Championship. Och jag tror att han kan vara... Han är ju såklart inget första målvaktsämne redan nästa säsong. Men jag skulle kunna se det som en bra taktik av Liverpool att kanske använda honom som backup-målvakt nästa år och låta Karius gå på lån en säsong för att han ska få ordentligt med speltid. Jag har svårt att se att Karius ska vara första målvakt när nästa säsong börjar, med tanke på att Mignolet ändå har visat en hel del den här säsongen som tyder på att han kan vara, åtminstone i nästa säsong, vara första målvakt från start. Att Ward får spela mycket i Championship är ju jättebra för hans utveckling, så kanske andra målvakt nästa säsong, men jag tror aldrig han kommer vara första målvakt i Liverpool.
Just Wards utlåning är ju lite speciell i den bemärkelsen att han är ju utlånad till en klubb där managern är en nära vän till Jürgen Klopp, som också förespråkar ett dylikt spelsystem och taktik som Klopp gör. Och det är ju verkligen positivt, för vi sitter ju och kollar här och Hertha Berlin blev jättesura när Allan spelade landslagsturnering och sådär. Men här har man ju en nära relation rakt igenom, och det tror jag är positivt för Ward och hans chanser.
En spelare då som inte har fått lika mycket speltid som är den sista av de här utlånade spelarna som jag tänkte att vi fokuserar lite på. Liverpools kille som har varit skadad länge, John Flanagan, som spelat i, blivit utlånad till Burnley. Han har inte spelat så där jättemycket. Liverpool som har så ont om ytterbackar har haft det hela säsongen. Varför lånade man ut Flanagan?
Ja, jag blev förvånad ändå att vi lånade ut honom, för han hade ju kunnat fylla en funktion som backup, för han kan ju spela både till höger och till vänster. Sen så, jag har ju insett med tiden att jag överskattat hans förmåga ganska mycket. Han är ju en extremt begränsad fotbollsspelare. Han lever ju mycket på sin inställning, och inställningen kan ju ta en viss bit i karriären, men han är ju inte speciellt bollskicklig. Och som ytterback i Liverpool så är det ju bra om man också kan flytta bollen framåt med någon typ av riktning i alla fall. Och hans karriär efter målet där mot Tottenham har ju gått åt fel håll. Det är klart, skadan spelade ju innan, var ju borta otroligt länge. Och sen när han kom tillbaka så märktes det.
Ja, jag tror egentligen så här att anledningen till att han blev utlånad också, förutom hans bristande egna förmåga, är helt enkelt att Klopp tycker att Trent Alexander-Arnold och kanske även Randall är bättre högerbackar, ytterbackar för Liverpools spelsystem. Så ja, man kan inte satsa på alla, och då blir det en sån här begränsad spelare som man inte satsar på, vilket känns helt naturligt.
Ja, att han inte får spela i Burnley säger ju ändå ganska mycket om vad det är för nivå på honom som fotbollsspelare.
Och med det så avslutar vi då ämne nummer två då, de utlånade spelarna, och går över till nästa profil, talangprofilen. Och då riktar vi strålkastarljuset på en av de egna spelarna som är ung och väldigt lovande, och i det här fallet inte utlånad. Däremot så kan han vara skälet till att en betydligt mer rutinerad högerback i alla fall blev utlånad. Talangprofilen idag, Trent Alexander-Arnold.
Trent Alexander-Arnold, alltså från West Derby i utkanten av Liverpool, född 98. Alltså som talang så är man ju ung, och det är han. Högerback eller central mittfältare är väl de positionerna som han främst har viserat på sedan han kom upp i åren. Han kom till klubben vid 6 års ålder, så han har ju varit med ett tag kan man ju lugnt säga, och han har nu gått hela vägen då från ungdomslagen upp i A-truppen. Gjorde debut från start nu i A-laget i ligan min Old Trafford borta. Så det var ju ingen mjukstart direkt han fick. Men han gjorde en bra första match för Liverpool. Och ganska allround fotbollsspelare. Kvicktänkt. Bra flås. Kan fylla kanten bra. Bra passningsfot. Det känns som en... Känns som en väldigt intressant fotbollsspelare. Jag vet att Lindes, som jobbar mycket med ungdomsspelarna, har sagt att det är en av de mest mångsidiga fotbollsspelarna i den här åldern i Europa. Och det är väl kanske det som jag kan se som en liten farhåga, det här med att han är väldigt allround. Att vi lyckas hitta rätt position för honom tidigt. För vi var inne lite grann på det här med att man spelar in de unga spelarna som ytterbackar, fast det kanske inte är deras naturliga plats. Men här är en spelare som jag är väldigt spänd på att se utvecklingen på.
Jo, absolut. Jag håller med om att han är väldigt mångsidig. Och jag minns också att jag läste en intervju med en Carl Robinson som tidigare var verksam inom Liverpools akademi. Numera manager för Charlton. Var också i MK Dons. Han var den som släppte fram Dele Alli där. Och han sa det att man vann en dragkamp mot Everton när man värvade den här sexåringen. Vilket det känns ju lite så där galet. Men han sa det att... Han är ju förstås stolt när han ser Alexander Arnold spela med A-laget. Men han sa det att när han såg honom i reservlaget och A-laget spela högerback så blev han väldigt förvånad. För han var anfallare när han var ung. Och han var väldigt duktig anfallare då. Så här har vi en spelare som har flyttat bak i banan. Vilket ju är en stor kontrast till de här... högerbackstalangerna inom situationstecken som vi pratade om innan, alltså Flanagan, Randall, Wisdom, Kelly. De känns ju som betydligt mer mittback, parentes högerback, medan Trent Alexander-Arnold faktiskt är väl, han har ju egenskaper som lämpar sig väldigt bra där, för att han har ju den här offensiva spelskickliga uppsidan som de här av Flanagan till exempel saknar. Nu ska vi inte tracka ner på Flanagan allt för mycket, men vi kan konstatera att Alexander Arnold är mer intressant. Och jag tycker också, och det är faktiskt värt att betona, att vi kan konstatera att han fyller en viktig funktion i den här truppen. Bakom Klein är det ju faktiskt han som är den högerbacken som Klopp går till om det skulle hända något med Klein. Och det är ju, ja, det är intressant. Och det säger någonting om Klopp också, att han ger en så stor roll som det ändå är till en så enormt orutinerad spelare.
Framtiden för honom då? Vi pratade om Woodburn som skulle kunna bli, ja, men en effektiv truppspelare kanske. På sin höjd att man inte får höga förväntningar. Men det låter som ni har högre tankar om Alexander Arnold.
Ja, det är som sagt förra gången, det är jättesvårt att förutspå, men här tycker jag i alla fall det känns som att vi kan ha en framtida startspelare i Liverpool. Möjligtvis på den här högerbackspositionen som nu för tiden krävs det ändå ganska mycket för att spela högerback. Det räcker ju inte med att man som förr i tiden var trygg bakåt, du måste vara bra framåt och du måste kunna vara löpstark och bra passningsfot. Och Alexander Arnold besitter ju alla de här egenskaperna, men det är en väldig skillnad på när man ska se hans inspel när Conor Randall startade. Då visste man inte vart bollen skulle hamna.
Ja, på något sätt så han för att bli en startspelare i Liverpool rent väldigt konkret så måste han ju konkurrera ut Klein. Och det är ju absolut inte världens lättaste sak. Men visst, om 2-3 år kanske det kanske är en mer nykter förväntning att då, om han fortsätter sin utveckling, så kan han utgöra seriöst konkurrens till Klein. Men Klein är ju väldigt bra. Han är ju väldigt jämn och fin. Sådär. Ja. Så att det är ju en väldigt svår spelare att konkurrera ut. Lite som att konkurrera ut Finnen för några år sedan. Det är inte det lättaste att konkurrera ut, skulle jag säga.
Nej, det som är att man behöver inte känna sig livrädd för en skada på Klein kanske nästa säsong. För då kommer vi kunna ha någon som kan göra jobbet istället. Sen konkurrera ut en av våra ändå mest stabila spelare. Klart, det krävs. Mycket, det gör det.
Ja, men för att stanna i Liverpool så måste han ju inte konkurrera ut Klein. Det räcker ju bra om han är en bra backup, som Thomas säger. Så vi får väl se, men oavsett vilket så känns det som en spelare som kommer vara kvar om några år. Absolut.
Och det är ju alltid roligt att se de här som är födda i staden vara kvar i laget. För sådana behöver, det var vi inne på sist med Woodburn också, att det behövs i truppen någon som man kan se att de här yngre killarna på läktaren kan, ja, känna igen sig.
Vi kan lämna talangprofilen där och så går vi vidare till nästa då, som är en profil, eller säga, var är de nu? Liverpool är en klubb med en lång historia och många spelare, de har burit klubbens tröja genom åren, men vad hände efter det att de lämnade klubben? Det har alltså då blivit dags att titta på en spelare som för ett par år sedan kanske skulle kunna vara med både i talangprofilen och i samtalsämnet det här som vi hade tidigare om utlånade spelare. Men var är han nu? Och jag pratar om Adam Morgan, om det är någon som kommer ihåg honom.
Ja, jag tvivlar ju på att någon följer laget där han spelar nu. Vi kommer ju ihåg den här spelaren från försäsongstour till exempel i USA. Där han var, ja, han gjorde väldigt hyggligt jobb sådär, vilket förstås skapade en väldans hype. Aktiv på sociala medier naturligtvis. Fans vill ju så väldigt gärna att de här egna produkterna ska bli bra. Men man kan väl säga att karriären har inte gått sådär jättebra för Morgan. Så nu istället för att spela med Liverpool så spelar han faktiskt i Halifax Town i sjätte divisionen.
Vad hände där? för han var väl, som du säger, upphypad, och det jag minns var nog att man pratar om att, men när har vi fått fram en målskytt av rang? Alltså en så här, som Wenger sa om Francis Jeffers, som någon kommer ihåg om, Fox in the box.
Han var ju ungdomslandslagsman för England och gjorde ju en del mål där också. Och han, ja, som du säger, folk jämförde ju honom med Fowler. Men han har ju absolut inte haft samma karriär som Fowler. Och det här beror ju, han var ju också inne i lite den här utlåningskarusellen och fick ingen trygghet så. Men han har ju fått chanser i flertalet klubbar. Så han har ju liksom gått ner ett hack hela tiden i takt med att han inte har levererat. Sen har ju han haft problem med skador också, precis som många andra som kommer ner sådär. Men det är ju å andra sidan många spelare som har haft problem med skador utan att för den skull spela i sjätte divisionen. För här snackar vi ju, om vi ska jämföra med Sverige, så är väl det här ungefär division 4, något liknande så.
Hur gammal är han?
Han är 22.
22, så det finns fortfarande tid. Jamie Vardy var väl nere i amatörligorna när han var ganska gammal, så hoppet är väl inte ute än för Adam Morgan i alla fall. Vi lämnar var är de nu, och nästa gång så kommer vi tillbaka med en ny spelare, och så går vi vidare till ämne nummer 3. När vi spelar in den här podden så är det 4 matcher kvar, då matchen mot Crystal Palace inte har spelats än, och det är sisådär 2 timmar kvar innan den gör det. Och i förra programmet så var ni båda två, både Per och Thomas, var ganska överens om att möjligheten till en vinst var ganska goda mot Crystal Palace. Och vi säger väl då så här, sticker ut hakan så här 2 timmar före avspark, att ett sakolöst Crystal Palace, ja, det blir en seger. Ja, vi lämnar i alla fall den matchen.
Ja, det får stå för dig. Ja,
vi lämnar i alla fall den matchen bakom oss och blickar mot säsongens avslutande matcher. Och i ärlighetens namn så känns det inte som det svåraste av spelscheman. Det är mot lag som inte har så mycket mer än äran att spela för. Och jag kan ta matcherna i tur och ordning. Watford, bortaplan. Och nästa match blir då mot Southampton på hemmaplan. West Ham på bortaplan och sist mot Middlesbrough. De 4 matcherna som är kvar, vad har ni att säga om dem? Vi kan väl börja då mot Watford. Det är väl inte det svåraste av spelscheman det här?
Det, alltså på förhand så ser det såklart, det ser ju överkomligt ut. Men samtidigt så har man ju matchen mot Watford förra säsongen i minnet. Och jag minns inte hur mycket siffror när han är iväg till. Men jag minns att det var en sån här match som man... ja, inte mådde speciellt gott efter. Men det är klart, med tanke på att Watford ligger ju hyfsat stabilt i mitten på tabellen, inte jättemycket att spela för. Vi spelar för en Champions League-plats. Det är ju en match som vi ska vinna.
Ja, man brukar ju prata om att motivation slår klass, och i det här fallet bör ju Liverpool ha mest klass och motivation, så jag tror också på 3 poäng.
Och nästa mot Southampton?
Ja, Southampton är ett sånt där lag som jag tycker inte om att spela mot dem. De är ju alltid bra fast de inte borde vara det. Men efter uttåget i ligacupen så känns det som att det är dags att ta revansch och visa att vi... Och vi plockar ju deras bästa spelare, då ska vi väl ta med fan vara bättre än dem också.
Ja, precis. Sen är deras spelare är väl alltid motiverade att visa upp sig mot Liverpool. Men... Nej, men det är också ett lag som Liverpool är. I grund och botten är ju Liverpool det bättre laget. Och de kämpar ju inte för att undvika nedflyttning eller... Det är liksom absolut, det ska vara 3 poäng i det här läget när Liverpool jagar Champions League. Mm.
Samtidigt så är det som man tittar på det här schemat, så är det som det är överkomligt, det lag som vi ska slå. Men samtidigt så det är svårt det här att bara rada upp segrar. Det har vi ju inte gjort i någon så här större takt tidigare. Så det finns ju alltid risk för något snedsteg på vägen. Men på förhand så är också Southampton på hemmaplan. Det ska ju vara en nästan lika säker seger som Bournemouth på hemmaplan i läget som vi är i nu.
Och detsamma där med att inte slåss för sin överlevnad. Vi pratar West Ham, som inledde säsongen väldigt knackigt. Och det såg ett tag ut som att det skulle bli svårt för dem, att de kanske skulle slåss om att säkra ett nytt kontrakt. Men det vände och vann och klassen på West Hams trupp visade sig.
Ja, det är samma sak. Det är också en match som vi ska vinna. Helt enkelt. Sen... borta mot West Ham, det är klart, nya arenan har ju inte visat sig att vara någon så här jättevägvinnande för West Ham, så det behöver inte vara lika tufft som vi haft på bortaplan mot de senaste åren. Vi har ju haft ganska svårt mot West Ham ändå på slutet. Nu vet inte jag vad Andy Carrolls status är, om han är frisk eller skadad. Är han frisk så kanske han hinner bli skadad. Man vet ju att hans hållbarhet är väl på samma nivå som Sturridge ungefär. Men det är ju klart, det är ju en spelare som är svår att möta. Så av de här 4 matcherna som vi har kvar så ser jag West Ham borta som den tuffaste.
Egentligen så borde väl den sista matchen vara den tuffaste, eftersom man då möter Middlesbrough, och Liverpool har ju tenderat att förlora mot lag som har legat på den väldigt undre halvan av tabellen, gärna om de har legat på nedflyttningsplats. Men... mot Middlesbrough, ser ni något större hinder där egentligen? De har ju varit ganska dåliga fram till nu i alla fall.
De kommer ju att ha åkt ut redan då. Väldigt troligt när Liverpool möter dem. Och det känns som att det kommer ju knappast vara till Liverpools nackdel att de inte har absolut någonting att spela för. Och det skulle ju till och med kunna vara så att deras manager luftar spelare som knappt har spelat.
Ja, jag såg Middlesbrough spela mot Arsenal här om veckan, och även om Arsenal var dålig den matchen så var ju Middlesbrough ännu sämre. Det är ju några spelare som det kan vara en viss fara att möta om de har en bra dag, men den matchen var det Stuart Downing som var det farligaste hotet framåt, och ja, på Anfield så har han ju inte visat speciellt mycket tidigare, så får vi hoppas att han inte ska behöva göra den när han har motståndarkläder på sig också.
Och på er låter det som att 4 matcher kvar att spela, 4 eller 12 poäng, alltså maximal utdelning. Det låter som det luktar Champions League.
Ja, jag tror inte att vi kommer ta 12 poäng på de här 4 matcherna, men jag tror att 10 poäng, jag tror att 9 poäng också räcker för att vi ska ta Champions League.
Ja, man känner verkligen den doften av Champions League, känner jag.
Nästan för mycket, så jag vågar inte sitta här och...
Ja, lite så.
Ja, man är van med nitar i den här branschen.
Ja, sen beror det ju också på vad de konkurrerande klubbarna hittar på runt omkring där. Vi vet ju att de har ju också väldigt hög potential. Så det finns inget utrymme för att göra bort sig som mot Bournemouth, det kan vi ju säga.
Ja, de möts ju i större utsträckning. Vet du, det var väl ett Manchester Derby kvar bland annat. Så de kommer ju tappa poäng mot varann. Så skulle vi ta 12 poäng i de här 4 matcherna, då tror jag att vi är garanterad Champions League nästa år. Då behöver vi nog inte ens kvala.
Ja, det blir spännande då nästa gång vi pratas vid. Då, för då kommer ligan att vara all... Det kommer att vara slut, då kommer vi att få veta huruvida Liverpool går till Champions League eller inte. Men ni tror ändå att utsikterna för ett Champions League nästa säsong är god?
Vi har satt oss i en bra position. Nu är det ju upp till oss att förlora platsen, känner jag. För det här läget ska vi ta. Om inte Champions League nästa år, då är det en stor förlust.
Ja, precis. Liverpool har ju försatt sig själva i en bra situation, och det har man ju gjort på grund av att man förtjänar det och är så bra. Så att absolut, det här, det ska ju gå. Det ska något speciellt till för att tappa den här Champions League-platsen, för just nu är en Liverpool, så känner jag.
Ja, och samtidigt så minns man januari. Så Får man tillbaka den känslan efter Crystal Palace-matchen idag så...
Nu låter det som vi säkrar lite här alltså.
Ja, allt kan hända.
Bollen är rund.
Och med det så tycker jag att innan vi börjar runda av lite så går vi in på en ny programpunkt. Nämligen en topplista. Och det är ju vad vi ska ha nu. Per och Thomas, ni har fått uppgift att ranka topp 5 av en kategori. Det kan vara allt från den bästa outfiten för maskoten Mighty Red till, ja, you name it. Vad har Joe Cole, Joel Matip, Kolo Touré, Jari Littmanen och gemensamt? Ja, det är förmodligen en hel del, men jag tänkte främst att alla tre kom gratis till Liverpool efter millennieskiftet. Och det är det som är dagens topp 5. De bästa gratistransferna efter år 2000.
Ja, och det är jag som har satt ihop en liten topp 5 här. Och som vanligt, man är medveten om att det finns ju ingenting som heter gratis värvning. Men det här är alltså spelare som inte har kostat någon övergångssumma. Sen har ju vissa av dem kostat en hel del lön istället. Men det syns ju inte på alla listor. Men jag tänkte att vi skulle börja med fyra stycken som var ganska långt ifrån att komma med på listan. Så kan ju ni få ta ut den bottennoteringen av våra gratisvärvningar. Och då plockade jag ut fyra stycken här som åtminstone jag var lite missnöjd med. Och då har vi ju nämnde Milan Jovanovic som kom gratis. Och vars, ja, det som han, spåret som han satt i det på ett av de mest pinsamma YouTube-klippen. Där när han försöker nå bollen och ramla fram länge. Vi har Joe Cole som kom... som en prestigevärvning, började med att bli utvisad och sen, ja, det var väl hans spår. Han avgjorde en match mot West Ham, minns jag, men annars så var det inte speciellt mycket att vara glad över. Vi har Andrei Voronin, det jag minns av honom är hans hästsvans. Och avslutningsvis har vi den stelaste ytterbacken som har satt sin fot i Liverpool. Den enda som är mer skadedrabbad än Sturridge, Philip Degen, som också kom gratis. Så... jag vet inte, vilken ska vi sätta längst ner?
Alltså jag tycker den är svår. Men Joe Cole, han var ju så förbannat dyr i lön. Och han hade ju höga förväntningar på sig också. Så ja. Joe Cole.
Ja. Och, men det var... Och har ni då någon input om du som lyssnar? Har någon egen topplista där av de fem, eller av de sämsta av förslag, så kan du alltid mejla in till Total Liverpool som har mejladressen
info@totalliverpool.com.
Men det var ju inte det som var själva topplistan, utan topplistan den kommer nu, Thomas.
Ja, jag kan säga att det var svårare att sätta en topp 5 än att få in några till botten, för det fanns många misslyckade värvningar, men det finns också några lyckade. Och femte plats, det är väl kanske lite mer känslomässig placering, men i januari säsongen 2005-2006 så gjorde ju Robbie Fowler comeback i Liverpool, och han gjorde ju 5 år under säsongsavslutningen, och det var ett år som Liverpool hade problem med målskyttet. Och även om han kanske inte var, eller han var inte lika bra som han var förr i tiden, så var det ett lyft för klubben att få in honom. Jag vet att jag besökte Liverpool i slutet på den säsongen, och han var ju den stora stjärnan på arenan, även om han satt på bänken mycket och fick hoppa in en del. Så fotbollsmässigt så var ju inte samma spelare, men han väckte Anfield och han väckte Liverpool i en period då, ja, säsongen hade ändå inte gått som han hade hoppats. Det här var ju ändå året efter Champions League-titeln. Så Liverpool gjorde en bra avslutning den här säsongen, och värmningen av Robbie Fowler tror jag spelade in en hel del i det, även om det inte bara var på fotbollsplanen. Så honom har jag satt på femte plats. På fjärde plats så har jag satt en ganska nylig värvning från säsongen 2015-16, då vi plockade in en spelare som många andra lag i Premier League också var ute efter. Och det är ju James Milner, som kom gratis även om hans lön diskuterades väldigt mycket. Han har betytt mycket för Liverpool både under förra säsongen och den här säsongen. En personlig favorit sedan många år tillbaka som jag följt ända sedan han slog igenom i Leeds. Han är nyttig på många platser, gör sitt jobb, en riktig arbetare. Så honom har jag satt på fjärde plats. Sen på tredje plats, ytterligare en januarivärvning, eller om det var en sen decembervärvning. Det var ju som helst Maxi Rodriguez som kom 2009-2010. året efter gjorde han faktiskt 10 mål, varav 2 hattrick. Och ett av de hattrick är det årsdag för idag. Det är mot Birmingham när vi vann med 5-0. Såg jag att det var årsdag för idag. Så det gör det lite extra speciellt att ta in honom på den här listan. Han var lite underskattad spelare. Han inte så många andra spetsegenskaper än att han hade näsa för målet. Och gjorde stor nytta under sin tid i klubben. På andra plats har jag en spelare som jag är rätt säker på skulle vara given etta om inte han hade haft sådana skadebekymmer. Och det är Fabio Aurelio, som kom 2006-2007 från Valencia, Benitez gamla klubb. Och i mina ögon är det den bästa vänsterback vi haft de senaste åren. Problemet är att han spelade alldeles för sällan. Jag tror han gjorde drygt 80 matcher under sina år i klubben, och då var han ändå med från 2006-2012. Han var ju en sån som kunde vara briljant 3 matcher och sen skada sig när han var ute och lekte med sitt barn på bakgården och var borta resten av säsongen. Men han var otroligt skicklig vänsterback, jättefin vänsterfot och smart i defensiven. På första plats har jag den nyaste av alla de här värvningarna, och det här kanske är lite för kort tid att säga att han är den bästa gratisvärvningen vi gjort på 2000-talet. Men jag tror att Joel Matip kommer att visa sig vara ett riktigt kap för Liverpool. Han är ju redan nu vår bästa mittback, har många år kvar på toppnivå. Får han bara ordning på de här små skavankerna, så tror jag att vi har en mittbackskugge för många år framöver i honom. Så det är min första plats. Så topp 5 är alltså Robbie Fowler på 5:e plats, James Milner på 4:e plats, Maxi Rodriguez på 3:e plats, Fabio Aurelio på 2:a plats och Joel Matip på 1:a plats. Kanske ska jag säga det om Fabio Aurelio. Jag var sugen på att sätta honom som sämsta gratisvärvning också, för vi värvade ju honom en gång till där direkt efter vi hade släppt honom, och då var det inte samma succé.
Och har du som lyssnar några kommentarer på den här listan eller har förslag till nästa lista, så kan du alltid mejla in antingen till fotbollsindex@outlook.com eller
info@totalliverpool.com.
Det går ju jättebra. Och Per, har du någonting? Vi har sett att du har skrivit några anteckningar.
Ja, precis. Vi tänkte så här att Thomas får göra en lista och berätta, så får jag ge min feedback. Så jag är också en lyssnare, så att säga. Jo, jag gillar ju också Fowler-värvningen, även om det finns ju en film som heter Tillbaka till framtiden. Men den värvningen var ju lite tillbaka till dåtiden, kan man säga. Och det var ju ett trevligt nostalgiskt inslag i en annars mörk tid, kan man säga. Men det var ju absolut inte den idealiska värvningen.
Ja, det var smart av Benitez, tycker jag, att plocka hem honom då, just i den situationen som han var. För det, om sanningen ska framstå, även om han hade gjort 10 matcher och 0 mål, så hade han lyft Anfield. För han är ju gud på arenan, så är det ju.
Ja, sen jag tycker att alltså Maxi Rodriguez, Det var en väldigt bra värvning. För vi pratar ju ofta om att spelare, offensiva spelare, saknar en så kallad slutprodukt, end product, som de säger i England. Det är ju väldigt ofta de här snabba tekniska spelarna som skapar massor, men gör väldigt få mål och assist. Men Maxi Rodriguez, han är ju på något sätt raka motsatsen till de här spelarna. Han är ju inte spelaren som dribblar, men han är ju den som hittar ytor, som alltid nästan gjorde något bra på sista tredjedelen av planen. Mål och assist fick man av honom. Väldigt bra avslut, och det fortsatte ju även efter när han flyttade hem till Argentina. Så att jag är väldigt nöjd med honom. Jag brukar tänka på det ibland när jag hamnar på Ica Maxi faktiskt. Maxi Rodriguez. Och så då, man får ju alltid den här sången också i huvudet när man tänker på honom. Den var ju bra.
Ja, de får ju inte så mycket så här riktiga sånger längre, så att han fick en på den tiden är väl ett väldigt gott betyg. Jag tyckte han var lite samma, inte samma spelartyp kanske, men samma inverkan på laget som Luis Garcia hade under perioder. Han kunde stå på planen i 90 minuter och man hade inte sett honom, men ändå så var det han som hade avgjort matchen. Att han liksom klev in och, ja, han gjorde ju mål.
Som ni hör så finns det ju jättemånga åsikter om just de här topp 5-listor. Och som sagt, har du en åsikt så går det jättebra att mejla in. Och med det så är det dags att börja runda av programmet. Vi har avverkat alla ämnen, vi har avverkat allting som vi sa att vi skulle avverka. Men vad har ni för planer framöver? Det är ju först om 4-5 veckor som vi kommer höras igen. Vad finns det för planer framöver?
Ja, först som jag ser till att ta den här säsongen i mål. Sen som lärare så börjar man ju nu se ljuset i tunneln. Börjar spana mot sommarlovet så där. Så den här tiden på året går det ju fort. Trevliga månader framöver. Och jag hoppas att man kan gå in i sommar och se fram emot Champions League till hösten.
Ja, det låter ju trevligt att vara lärare på sommaren i alla fall. Kanske inte annars, jag vet inte. Men vi har väl absolut planer på... Vi kör en hård bevakning som vanligt på silly season. Där det som vanligt säkert blir en hel del spelare som värvas. Även om fokus säkerligen kommer ligga lite mer på kvalitet än kvantitet. Om vi tänker jämförelse med föregående säsonger. Så vi kommer ju fortsätta ha bra bevakning på sidan. Och vi kommer även vi kommer ha bevakning som vanligt.
Och vad är det ni hoppas mest om att vi kommer få prata om nästa gång?
Det jag hoppas vi kommer få prata om är hur pass mycket vi behöver bredda truppen för att klara av Europaspel nästa säsong.
Ja, jag hoppas framförallt att man ska ta en direkt plats till Champions League.
Så kan vi lägga till att vi också hoppas att prata om vad United ska göra för att komma upp i sin bottennotering på 7:e platsen i ligan.
Ja, eller hur ska United ersätta De Gea? Ja, det hade också varit en trevlig diskussion.
Och varför skrev Wenger på för 3 år till?
Som vi hör så har vi ett drömscenario om nästa program som då nästan är färdigt. Men det är först om 4 veckor. Tack så mycket Thomas Nygren. Tack så mycket Per Kvist från Total Liverpool.
Tack.
Vi hörs igen om 4-5 veckor. Jag Andreas Järpe tackar för mig. Hoppas att ni får en fantastiskt trevlig tid tills dess. Hej då.